I Lukas 11 kapitel så har lärjungarna upptäckt någonting som de vill ha. Någonting som de törstar och hungrar efter. De har förstått att Jesus har en kraftkälla, en resurs som han tar till ständigt och jämt i sitt liv för att kunna göra de stora saker han gör. Och lärjungarna, de vill ha del av det här. Och därför kommer de och frågar Jesus en enkel fråga. För oss låter det enkelt, men lärjungarna kanske inte hade så enkla motiv. De frågar: Herre, hur gör du när du ber? Visa oss hur vi ska be. Och lärjungarna, de ställer, tror jag, inte den här frågan därför att de egentligen har ett fromt och andligt motiv, utan därför att de vill komma åt den här kraftkällan som Jesus har i sig själv. De vill komma åt den här resursen, för de har sett att när Jesus går undan för att be, och det gör han ständigt och jämt, så får han med sig någonting varje gång som gör att han kan tala så fantastiska ord och göra sådana storslagna under. Och nu vill de ha del av den här kraften, den här styrkan. Jesus har gjort stora under. Och då lär Jesus dem sin bön. Jag har en vän som är präst. Han la ut lite frågor kring det här med demoner på Facebook. För den här söndagen handlar delvis om demoner och onda andar. Och han la ut lite frågor, och man kände kanske skepsis till att det finns demoner och onda andar. Och genast var det en buddhistisk kompis till honom som sa det: men jag har lite shamanska trick som jag gärna delar med mig till dig, så att vi kan, så att säga, komma på hur man driver ut onda andar. Och jag tror det var det här tricket som lärjungarna var ute efter. Nämligen hur man manipulerar tillvaron med bön. Men så lär Jesus dem den bön som är något helt annat än vad de hade väntat sig. Han lär dem vår fader. Och jag tänker att vi läser den tillsammans. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Det Jesus lär lärjungarna är någonting helt annat. Han lär dem att relationen är det viktiga i allt som sker. Relationen till Gud, men också till andra människor. Relationen är det som bär hela skapelsen, hela tillvaron. Och det finns inga tricks. Det finns inga genvägar för att kunna göra stora saker, menar Jesus. Utan det finns bara närheten till Gud, intimiteten med Gud och med sina medmänniskor. Och så lär han oss förlåtelsen. Förlåt dem era skulder, liksom ni har förlåtit dem som är oss skyldiga. En lösning på problemen i tillvaron som känns så svår, men ändå är så enkel i sin natur. Relationen är allt. Och det var något helt annat än vad lärjungarna hade föreställt sig. Senare i Lukas 11 kapitel så säger Jesus: bed och ni ska få, sök och ni ska finna, klappa och för er ska vara upplåtet. Och återigen är det här gemensamma mötet med Gud som är kraftkällan för alla andra människor. Det finns inga tricks, inga snabba lösningar, inga enkla grejer i den kristna tron. Utan det finns bara detta, relationen till Gud och till varandra. Allting annat är falskt. Men vi stannar inte där. Texten för söndagen, som också är Lukas 11, är inte så enkel för oss att hantera. Så här lyder den. En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sade: det är med demonernas första Belzebub som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himmelen. Men han visste vad de hade i tankarna och sade: varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska då hans rike kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebub som jag driver ut onda demoner. Men om jag driver ut demonerna med Belzebub, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, så har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar det den mannen från honom allt, alla de vapen han litade på, och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Det här är ju en svår text, eller hur? Visst är det en komplicerad text? Den här texten handlar inte om demoner och djävlar. Det är det som är så intressant. Den handlar inte om det, utan den handlar om någonting annat. Och jag ska komma in på det senare. Men den här texten handlar alltså inte om demoner, onda andar och djävlar, fast det står så många gånger. Men vad handlar den då om? Vår tanke, vår moderna tanke, blir ju naturligtvis direkt att problemet i texten är att det förekommer såna här saker, eller hur? Det är där våra problem blir. Några andra problem har vi inte. Men det är där vi fastnar. Hur finns det demoner? Finns det djävlar? Finns det Satan? Alla såna här saker som man kanske har gått och funderat på men aldrig riktigt vågat tänka hela tanken ut. Finns det här i vår värld? Jag kan tycka det känns obehagligt att ta tanken på att det skulle kunna finnas. Att det skulle kunna finnas en värld som inte jag kan se och uppleva eller ens ha kontroll över. Jag kan tycka det känns skrämmande att det skulle kunna finnas demoner. Jag har själv aldrig stött på demoner. Men jag måste erkänna att jag har hört människor berätta om hemska saker som de har upplevt i sina liv. Jag gjorde en liten gallup här i kyrkan och på andra ställen. Jag ställde frågor till människor. Tror du att det finns något som heter demoner? Och det märkliga var att flera av dem jag frågade sa, jag vet inte, men det finns någonting, upplevde de. Någonting som känns svårt, som känns ont och som känns komplicerat. Och så berättar de olika berättelser om vad de hade upplevt i sitt eget liv eller i andra människors liv. Finns det demoner? Ja, jag vet inte. Det finns mycket jag inte vet. Till exempel vart universum tar slut. Vad som fanns före Big Bang. Det är många frågor jag inte har svar på. Och jag inte kommer att kunna få svar på som människa heller. Och kanske är också de här de frågorna som man aldrig heller riktigt kommer att kunna få svar på. För många år sedan träffade jag en blivande psykiatriker som jobbade vid ett av Sveriges större mentalsjukhus. Och han sa så här att jag har ju blivit kristen. Ja, det vet jag, för du är ju med i vår församling, sa jag. Men det finns en orsak, sa han. Och det är att när jag jobbade med psykiatri inom mentalvården så upptäckte jag att det finns vissa fall av människor som har drabbats svårt av någonting som vi inom psykiatrin inte kan beskriva. Vi kan inte kontrollera dem. Och tyvärr så är det så att med de människorna, de ser vi aldrig ute i samhället, för dem söver vi ner. De befinner sig i tabletttillstånd hela tiden och dygnet runt. Och vissa av de här människorna, sa min vän, skulle jag vilja kunna säga påminner om de berättelser som finns omnämnda i Bibeln. Och det här har jag hört flera gånger. Det här är inte min berättelse. För jag har som sagt var inte upplevt och inte sett någon. Det är aldrig någon som har knackat på min dörr i kyrkan och sagt, Lars, kan du driva ut en demon ur mig? Aldrig någonsin. Det har inte hänt. Jag har inte sett eller upplevt något sånt. Men det finns vittnesbörder om att det finns någonting i alla fall som vi inte kan förklara och som kan vara obehagligt. Vad handlar den här berättelsen om? Låt oss ta den från början. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. Det här är ett dramatiskt påstående. Jesus driver ut en demon som var stum. Jag tycker att det här inledningen är ganska fantastisk egentligen. För den beskriver nämligen någonting om människan. Den säger någonting om dig och mig. Den säger nämligen att vi kan i oss själva aldrig vara fel. Vi kan i oss själva inte vara fel. För Gud har gjort oss goda, sanna, perfekta och rättfärdiga. Men det är någonting som har kommit ut utifrån och påverkat oss och förstört bilden av vad vi är för någonting. Det mest fantastiska tycker jag är Bibelns syn på dig och mig som faktiskt underbara och fantastiska. Och om något är förstört i oss så kommer det inte från oss, utan det kommer utifrån. Det påverkar oss utifrån och det tränger sig på. Den här mannen hade blivit stum. Han hade blivit tyst. Jag läste en intressant artikel om människor som hade drabbats, soldater som kom hem efter första världskriget. Det var faktiskt första gången man på riktigt började uppmärksamma det som senare skulle kallas för posttraumatisk stress. Det vill säga att man efter en svår upplevelse kan hamna i tillstånd som man inte kan kontrollera. Och många av de här soldaterna som kom hem till Storbritannien efter första världskriget var stumma av förskräckelse, av oro, av sorg och bekymmer. De kunde inte prata. Läkarna visste inte vad de skulle göra. För det fanns liksom mycket enklare att bota en kille som hade kommit hem med en arm som var av. Eller om synen var försvagad eller något annat. Det går ju medicinskt att bota. Men hur botar man en människa som har ont i själen? Och som har blivit tyst av hemska upplevelser? Jag tror att den här mannen var en sån man. Han var en man som hade råkat ut för någonting som hade kommit utifrån. Människors elaka ord, människors onda tankar, kanske en dålig barndom, kanske hemska upplevelser. Han kanske hade varit i en krigssituation. Någonting hade låst honom och det gjorde att han inte längre kunde tala. Jag säger inte att det kan vara så att det var något fel på stämbandet också. Men min tanke är att det inte var det. Utan att det faktiskt handlar om en människa som lever med en stor posttraumatisk stress. Och som inte kan ta sig ur det här. Och då kan jag också tänka mig Jesus fantastiska, förlåtande, underbara, varma, kärleksfulla personlighet. När en sån personlighet möter en sådan stackars krake som kanske lider av posttraumatisk stress. Och när Jesus sträcker ut sin hand. Och det är så fantastiskt med Jesus. För Jesus var ju alltid fysisk. Har ni tänkt på det? Han gick nära folk, han tog i folk, han rörde vid folk. Han tog i folk. Och det var då saker hände. Och kanske var det så att den här personen i fråga inte hade blivit berörd på många år. Folk var ju rädda för besättelser och demoner. Men Jesus rör, tar, klämmer på folk, kletar dem i ögonen, gör många olika saker. Han rör och berör. Och då sker ett under. En demon? Ja, absolut. Jag skulle vilja säga att en posttraumatisk stress absolut kan beskrivas som en demon. Det är något som kommer utifrån, som tränger sig in och gör att jag inte längre kan tala. Eller vad det nu är. Men Jesus, hans personlighet. Han möter, han vidrör, han berör. Och plötsligt kan mannen tala. Min fråga till dig, har du råkat ut för sammanhang där du själv har tystnat? Där du har känt att dina ord inte har vägt alls? Där du känt att jag betyder ingenting, jag har ingen betydelse. Och så blir man tystare och tystare och tystare. Var det föräldrar? Var det arbetskamrater? Var det barndomskamrater? Någonting som fick dig att tysta eller på något annat sätt stänga in dig i dig själv. Jag har varit med om det. Kanske har du också varit med om det. Det är inte konstigt att människor blir tysta i vår tid. Det konstiga är att det fortfarande finns människor som vill tala. För alla har vi drabbats. På olika sätt. Men nu kommer vi till själva frågan. Vad är det texten handlar om? Jo, texten. På den här tiden så var demoner och djävlar inget problem för människor. De upplevde att världen var fylld av demoner. I öknen bodde det demoner. Det fanns människor som var besatta av demoner. Det var deras sätt att förklara många problem. Men det är inte det som är problemet. Utan problemet är att nu när Jesus rör vid en människa, befriar en människa, gör något stort för en annan människa. Ja, då kommer de här rättfärdiga, de som kan prata, de som kan tala, de som uttrycker sig fint i våra tidningar. De som är de intellektuella, de kommer och ger sig på Jesus. Och så säger de till honom att ja, det är du djävulen själv. Det är det de säger. Istället för att se kärleken hos Jesus, se hans beröring, se hans närhet och säga ja, du är djävulen själv. Fruktansvärt. Hur kan man se på människor på det sättet? Och hur kan man trycka ner något så stort som att en människa blir befriad från någonting svårt? Men Jesus han svarar dem. Vet du, förresten, Belzebub, det är ett ganska intressant ord. Belzebub betyder flugornas herre. Flugornas herre. Och jag har ju ett sommarställe i Julitta. Och när vattnet fyller på kring vårt sommarställe och träsken blir uppfyllda, då börjar fluginvasionen på vårt land. Och helt plötsligt kan det finnas hur mycket flugor som helst. Och man kan inte göra någonting för att få bort dem. Man går ut och springer och så tänker man att man ska springa ifrån. Det går inte. För de är hela tiden närvarande överallt och de ska liksom in i ögonen, in i munnen och tränga sig på. Lite grann så tycker jag var en bra beskrivning av ondskan också i vår tillvaro. Det är något som tränger sig på. Man kan inte vifta bort det. Liksom det finns där hela tiden. Ondska finns som en realitet runt omkring oss. I politik, i samhälle, kultur och allt möjligt. Det går inte att vifta bort. Belzebub, flugornas herre, vilken bra beskrivning. Men Jesus försvarar sig. Om nu Satan, om den ni påstår nu är ond, råkar i strid med sig själv, hur skulle hans rike då kunna bestå? Och det som är modigt hos Jesus är att han inte backar. För om någon hade sagt till mig, Lars, när jag har gjort en god gärning, eller gjort någonting, försökt göra något fint mot en människa, och någon hade sagt till mig, Lars, det där var riktigt vidrigt gjort av dig, ditt svin. Då hade jag blivit sårad, kanske dra mig undan. Kanske tänkt efter, vad har jag gjort för fel? Men Jesus ger sig inte. Han står på sig, han är tydlig, han är rak och han är klar. Och han säger, nej, ni får inte kalla kärlek för ondska. Ni får inte kalla kärlek för ondska. Om Satan skulle råka i strid med sig själv, hur skulle hans rike kunna bestå? Men om det är med Guds finger driver ut demoner, då har Guds rike nått er. Och det Jesus vill säga det är, Guds rike har nått oss just nu. Och nu är tiden över för de onda krafterna. Orkar ni höra mer förresten? Ska jag fortsätta? Tveksamhet. Jag tar lite till då. Ja, just det, jag tyckte det var så intressant. Samtidigt som kyrkan har gjort sig av med föreställningar om djävlar och demoner och spöken och allting, så är det bara vi i stort sett. För i kulturen utanför kyrkans väggar, där pumpas det på med möten med övernaturliga varelser. Och det här är ju ett program som har terroriserat svenska hushåll ganska länge, det okända. Där ett gäng självutnämnda demonutdrivare eller vad nu är för någonting åker hem till människor, tar gott om betalt för att åka hem till människor, och så driver de ut och rensar de hus, och så står de där och håller folk i händerna och ja, nu har jag gjort huset rent. Vår kultur är fylld av såna här berättelser, och vår kultur och våra tv-program och våra filmer som produceras i USA är fylld av berättelser om den här kusliga, påtagliga ondskan. Det här är inte vad vi tror på. Vi tror ju på en Gud som besegrar ondskan genom kärlek. Som rör vid det som vi tycker ser hemskt och svagt och sjukt ut. Vi tror på något helt annat än sånt här. Jag säger inte att det är trams, men jag säger ändå att det är... Det här är det mest fantastiska ordet egentligen. Det här som pryder vår kyrkas vägg här ute. Var inte rädda. Av allt de här tv-programmen och alla filmer vi ser, så har vi ändå vi kristna en, tycker jag, en stor styrka i att vi behöver inte vara rädd för det här onda. Utan vi kan lita på att Gud är kärlek som befriar oss. Texten innehåller en del 2. Och nu kommer vi till den andra delen av samma text som inte jag läste först. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv. Och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. När våra barn var små så kunde ju de naturligtvis inte själva städa rummet. Utan det var vi, jag och Susanne, min fru, som fick städa rummet åt dem. De bodde tillsammans i samma rum. Och vi gick in där med kraft och energi och sorterade upp all dockor och bilar. Så det blev snyggt och städat på rummet. Och sen när barnen kom in. Wow! Vad fint det är, sa de. Men det var då de upptäckte alla de grejer de hade missat att se under allt bråte de hade dragit fram. Så ganska snart, ungefär någon timme efter att vi hade städat och vi kom in i rummet, då kunde det se ännu värre ut än vad det gjorde förr. Känner ni igen det här? Alltså det är förskräckligt att vara förälder ibland. Det kunde se värre ut än vad det gjorde innan vi hade städat. För nu hade de upptäckt precis allting. Och Jesus säger, mina barn inga demoner, det vill jag inte säga. Men om man inte fyller upp det inre med någonting annat så är ju risken stor att det möjligtvis ännu stökigare efteråt än vad det var före. Min bror och jag satt och diskuterade. Min bror är före detta alkoholist. Han har kämpat hårt med alkoholproblemen. Och vi satt och pratade om hur droger fungerar. Hur fungerar droger? Och han själv förstod någon gång 2005 att han inte kan fortsätta leva så här. Och bestämde sig för att ta kontakt med AA. Framgångsrik kille, jätteduktig, ingen parksbänksalkoholist. Utan en kille som är fantastisk, ambitiös, bra i allt han gör. Skicklig, duktig, framgångsrik. Men han kommer hem och söp han för mycket. Och det var inte bra. Men då, han gick med i AA och det blev hans räddning. Anonyma alkoholister. Och sen satt vi och pratade efteråt om det här med droger. Och då sa Torbjörn så här: ja, du förstår Lars, en sak har jag lärt mig av livet och genom AA. Det är att om man inte fyller upp sitt liv med något inre, om man till exempel slutar dricka och sen liksom inte fyller upp det med Gud eller något annat, ja, då blir det 7 gånger värre efteråt. Men Torbjörn, vad är det du säger, sa jag. Ja, om man inte fyller upp det här, när man tar ut alkoholen, då lämnar man ju tomrum i sitt inre. Och då blir det ju 7 gånger värre när man då ändå måste ta det där glaset. För man inte uthärdar tomrummet i sitt inre. Och då måste man istället för att besegra alkoholen, så måste man vända sig till något som är större än en själv. Till Gud, sa han. Ja, men du har ju alltid varit kristen, sa jag till min bror. Ja, men jag har nog inte tagit det på allvar. Utan jag har försökt sluta dricka alkohol gång på gång på gång på gång. Men det inte har gått. Därför att jag har inte haft någonting att hänga upp mitt liv på. Och nu, Lars, varje lördag så går jag på AA klockan 9:00 varje lördag morgon. Så sitter jag där och nu leder jag för övrigt den gruppen i Malmö som jag tillhör. Men då är jag där för min egen skull och för andra människors skull. För jag behöver påminna mig om vem som har fyllt upp tomrummet i det inre. Ja, men kan du inte gå till kyrkan, sa jag, och möta Gud i gudstjänsten? Nej, det kan jag inte göra, sa han. Det kan jag inte göra. För de har inte samma problem som jag. De kämpar inte med samma demoner som jag kämpar med. Och ju mer Torbjörn pratade, desto mer insåg jag att det är det här som texten handlar om. Det är det här som texten om demonerna handlar om. Att när man tar bort någonting ur sitt liv och inte fyller något som är ont, något som inte är bra. Det kan vara sexmissbruk, spelmissbruk, alkoholmissbruk. Tar man bort det men inte låter någonting annat ta plats i sig själv, då blir det ännu resa värre nästa gång man kommer tillbaka. Och min bror, han sa så här: ett glas är för mycket. Och 1000 är för lite. Det vill säga, tar han ett glas, då vet han att han öppnar helvetets brunnar. Och då räcker inte ens 1000 för att släcka sin törst. Visst är det intressant med tanke på texten? Det är som hela texten sjunger till oss om vad som händer när man slänger ut en demon och inte fyller på med Gud i sitt inre. Det här är min bror. Och han skrev en bok som kom med anledning av sin nykterism. Han skrev en bok som heter Skål, ta mig fan. Det kanske låter hemskt att säga gudstjänsten, men om ni tittar närmare. Man ser det inte här, men det är en liten djävul i glaset. Det är en liten djävul i glaset. Nu säger inte jag någonting om alkohol, för vi är olika och vi hanterar det olika. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om vad som händer när en människa är beroende. Hur gör man då, sa jag till Torbjörn, för att hantera sitt missbruk? Jo, han sa, vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen. Att vi inte längre kunde hantera våra liv. Vi kom till tro att en större kraft än vår egen kunde återge vårt förstånd. Fascinerande, eller hur? Det är det här man läser på AA i hela Sverige. Vi erkände att vi hade förlorat vårt förstånd. Och så säger man så här också. För djupt nere i varje människa, kvinna och barn, vilar en grundläggande föreställning om Gud. Den kan skymmas av olycka, av rikedom, av dyrkan av andra saker. Men i en eller annan form finns den där. För tro på en kraft som är större än vår egen och mirakulösa bevis på denna kraft i människors liv är sanningen lika gamla som människan själv. Detta är vad man läser på Anonyma Alkoholister. Och detta är vad som förvandlar människor. Och vad är det som förvandlar? Ja, inte är det att man har bestämt sig, utan det är att man har låtit Gud få ta den plats som demonen tidigare tog i ens liv. Oavsett om det var alkohol, narkotika, spelmissbruk eller vad det nu än var. Och det som jag tror Jesus gjorde med människor när han rörde vid dem, det var inte bara att han lämnade dem en tomhet, utan att han gav dem ett nytt inre liv. Fyllde på med någonting som saknades. Och från den stunden så blev de nya människor i Jesu namn. Amen.